Jag har vuxit upp omgiven av böcker. Och det var självklart att jag ville studera litteratur. Det behöver knappast sägas att min bokhylla är överfull. Men det finns en hylla som man inte mixtrar med. På den står en rad böcker som jag känner lite extra starkt för. Som rent av gör mig lyrisk.
Dokumenterat ger Alla tiders Lotta. Ett program om flickboken som gömdes men aldrig glömdes. Redaktör Silja Salgren Fortstad.
Flicka i fönstret står, ser mot det blå. Är bara 15 år, tänker ändå. Lilla stjärna i det höga.
Så här låter det när Alice Babs sjunger om en tonårsflicka i Sveriges bidrag till Eurovisionen 1958. Samma år gör det här programmets tonåriga huvudperson entré. En fiktiv flicka som skulle komma att prägla generationer av läsare. 1958 utkommer nämligen den första boken i Mary Weeks humoristiska serie om den impulsiva, slarviga, hjälpsamma och romantiskt lagda Lotta. En flicka som växer upp i en svensk stad med mamma, pappa och tre syskon. Hemmet är trångt men hemtrevligt. Livet är vardagligt men färgstarkt. Och vardagen, den delas med bästisen Gigi. Vi får följa flickorna från det år då de har fyllt 13 och fram till vuxen ålder. För det blev inte bara en bok om Lotta. Det blev 47. Och faktum är att Lotta-serien kom att bli en av B. Wahlströms största framgångar under de 88 år som förlaget gav ut flick- och pojkböcker med de här kännspaka röda och gröna ryggarna. Bakom framgången stod Mary Wijk, som sen visade sig vara en pseudonym för Ester Ringner Lundgren, en väldigt produktiv författare.
Jag samlar intryck överallt. Jag kan höra lösgjorda fraser. Jag kan se människor på en buss, på en tåg. Jag kan tänka, vad är det och vad tänker den och vad gör den och vad sysslar den med? Jag menar, man får hela tiden, man överöses ju med intryck. Överallt, överallt. Och det sedan så dyker det upp utan att jag har begärt eller tänkt det. Så kommer de plötsligt och anmäler sig att de vill vara med här. Men det är jag inte alls ensam om. Det är ju så för alla som skriver. Alla.
Så här lät Ester Ringner Lundgren 1991. I en av de få intervjuer med henne som man kan hitta i Sveriges Radios arkiv. När hon berättade här så hade hon nått fram till den sista boken i en serie som till dags dato har sålt i magiska 2 miljoner exemplar. Och förstås lästs av betydligt fler. Och ganska länge så trodde jag att jag hörde till de där mest hängivna läsarna. Men idag vet jag att det finns fler som är ännu mer hängivna.
Alltså man har känt sig lite udda själv som har älskat de här böckerna så mycket i vuxen ålder. Och vad kan det vara för några andra som också gör det? Ja. Är de som jag eller är jag lite konstig och de kan också lite konstiga? Ja.
Ja. Men Lena och jag hade ju varit kompisar sedan gymnasiet. Och sen när jag då fick ju mina 2 barn rätt så tätt. Så blev det ju att då orkar man inte läsa så mycket. Mm. Och då ringde Lena mig då. Vet du vad jag hittat? Vet du vad jag hittat? Nej. Vad har jag hittat? Jag googlade. Och jag fick upp en hel sida. Det finns en hel klubb, en hel förening. Och bara, men herregud liksom. Det är fler än du och jag. Så hon då liksom, ja, det måste det ju vara.
I början av 90-talet började jag studera svensk litteratur. Ja, då tycker man ju att jag i något skede borde ha snubblat över analyser av Lotta eller information om Ester Ringner Lundgren. Men vet ni vad som hände? Ingenting. Det var som om hon aldrig hade funnits. Och det handlar inte bara om att jag råkar missa henne. Fram till slutet av 90-talet så förekom hon faktiskt bara i någon enstaka kommentar i sådana här litteraturhistoriska översikter. Hur är det möjligt att en författare som skrev 140 böcker som såldes i 3,5 miljoner exemplar reducerades till att bli en fotnot? Den frågan ska jag söka svar på. Sen har vi förstås frågan om varför just Lotta-serien blev så framgångsrik. För även om det är 25 år sedan den sista boken utkom så lever serien vidare. De mest hängivna fansen har faktiskt ett eget sällskap som träffas regelbundet. Det har blivit dags att åka till Lottas hemland, Sverige. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Om jag nu levde helt i takt med Lotta så skulle jag sätta mig till rätta på soldäcket och njuta av havet och sommardagen. För det gör Lotta och Gigi alltid när de är ute och reser. Och faktum är att varje transportsträcka är en del av målet i de här Lotta-böckerna. Det handlar om att iaktta det man ser omkring sig, att anpassa sig till resans tempo, ta vara på stunden och så vidare. Men eftersom livet inte tillåter något sånt här flickbokstempo så tar jag flyget. Och första anhalten är Malmö, där jag ska träffa litteraturforskaren Birgitta Theander. Hon skrev för några år sedan en avhandling som heter Älskad och förnekad, flickboken i Sverige 1945-65. Och då måste jag ju fråga varför flickboken har varit så förnekad.
Det beror helt, skulle jag säga, på den ideologiska omsvängningen som var i Sverige i början på 60-talet. För då skulle allting vara utjämning överallt på alla områden. Klasser, samhällsklasser skulle jämnas ut och mellan könen skulle det vara utjämning. Och även litteraturen då. Inte kunde man ha särskilda böcker för flickor och särskilda för pojkar. Det kom ut en debattbok 1962 av Lennart Helsing. Och han skrev en artikel som hette Är flickboken en anakronism? Frågetecken. Och frågetecknet var ju bara retoriskt. Han menade att det var en anakronism. Det behövdes inte sådana böcker längre för flickor och pojkar hade precis likadana liv, tyckte han. Mm. Och ja, det blev så alltså. 1965 så fanns det ingen som hette flickbok längre, utom på B. Wahlströms förlag, för de fortsatte ett par decennier till att skriva flickbok på sina omslag, men annars fanns det inga som gjorde det, och det recenserades ingenting som kallades flickböcker. Så där kan man säga att den dog ut, och det var på grund av en ideologisk kursändring. Och det var väl i sig inte så konstigt, för det är klart att litteraturen måste följa rådande idéklimat, men det värsta egentligen var ju att flickboken suddades ut ur historieskrivningen också. Därför att det var just då som man började intressera sig för barnböcker. Man skrev barnbokshistoria. Och då, just då var man ju då väldigt negativ mot flickboken, och den kom inte med helt enkelt. Man brydde sig inte om den. Antingen så utelämnade man den helt, eller så stod det ganska elaka saker om den.
När du säger att det stod elaka saker, så jag faktiskt fäster mig vid bland annat citat som handlar just om Mary Wijk eller Ester Ringner Lundgren, där man verkligen tycker att Lotta-serien fick väldigt mycket stryk. Vad berodde det på att den var så utsatt?
Ja, ofta blev den ju inte ens omnämnd. Och det berodde ju på att den var inte bara flickbok, den var ju också populärlitteratur. Så den var utgiven i B. Wahlströms röda flickbokserie, och det var en massmarknadsproduktion som ju ingen i det litterära etablissemanget tog någon notis om. Men det som du säger, det fanns ju någon som nämnde henne, och mycket elakt. Det här med att det var ett lågmärke av inskränkthet och stereotypi som då vår första professor i barnlitteratur skrev.
Du tar i din avhandling upp många av de här typiska kritiska punkterna som man har hänvisat till alltid när man talar om flickböckerna. Jag funderar just när det gäller Lotta-serien. Hur ser du den i förhållande till den här uppfattningen om att det alltid är idylliskt i de här flickböckerna? Att det är väldigt så här tillrättalagt?
Jo, men du har rätt. Det var ju den uppfattningen man hade, att flickböcker, det var bara romantik och det var bara idyll. Och den uppfattningen har jag ju vänt mig emot, för att när jag undersökte de 1000 titlar som hade kommit ut efter kriget och fram till 1965, så visade det sig att hälften av böckerna verkligen handlade om svåra problem. Flickböckerna i allmänhet alltså. Jag menar sånt som rasism och ungdomskriminalitet, självmord, alltså som man inte trodde att de här böckerna hade innehållit. Så det har jag verkligen velat framhålla. Men den andra hälften fanns ju också. De som inte handlade om sånt. Och det är där Lotta finns i den delen. Men idyll är ju inte kanske riktigt rätt ord ändå. För att det är ju inte så att det är en stillastående lycka eller menlöshet över Lotta-böckerna. Utan det händer ju saker hela tiden. Och där är vardagsbekymmer. Men svåra problem är det inte. Och det var ju fullt medvetet från författaren. Hon ville inte skriva problemböcker. Hon ville skriva böcker som flickor blev glada av. Och kunde få lite avkoppling av sina egna problem.
Nej, Esther Ringner Lundgren. Hon ville inte skriva problemböcker. Och Birgitta Theander vill inte se det som ett problem. Vi sitter ganska länge och talar i tonrummet på Malmö stadsbibliotek. En miljö som är som tagen ur en Lotta-bok. Och vädret gör det i sin tur lätt att associera till den bok där Lotta och Gigi går på en vårkonsert för att höra Chopins regndroppspreludium. Och medan de sitter där i den här andäktiga publiken så lyckas Lotta söndra sitt pärlhalsband så att de här pärlorna högljutt droppar ut över golvet som ett slags extra ackompanjemang. Och det här är en typisk Lotta-incident. Och ett typiskt sätt för författaren, den forna lärarinnan, att väva in en kulturell hänvisning. Det gör hon ganska ofta i sina texter. Men dessutom är det här förstås lämplig musik att lyssna till medan jag så där i vårkvällen tar mig genom Malmö på väg till mitt möte med några medlemmar i Sällskapet för Esther Ringner Lundgren, familjärt kallat Sällskapet. Vi ska träffas hemma hos Marianne Ringner, som är brorsdotter till författaren.
Och sen att man kan känna igen sig i dem. Ja. Så att även om Esther förstorar alla händelser och gör dem, spetsar till dem, så är det ju ändå att jo, men det här kan hända.
Men också det roliga, alltså hur man är. Det fanns ju inga andra böcker där tjejer var roliga.
Nej.
Det var en av de stora frågorna, tyckte jag. Ja. Hur kan man skriva så roligt? Hur kan man vara så rolig?
Ja.
Men hon hade ju verkligen humor, kan man säga. Så sinne för det dråpliga. Liksom.
Absolut, hon hade ju det. Hon såg ju situationerna där. Och sen var hon ju... Hon var ju så oerhört observant, så hon var det någonting så såg hon... Det här kan jag göra någonting av och så vidare. Mm. Alltså, hon var ju en sällskapsmänniska.
Mm. Men det var roligt när hon lyssnade på vid något tillfälle, jag vet inte vilket årsmöte det var, då spelade upp om när hon läste högt för er och någon bok.
Ja. Mm. När det här andra som Gunilla sa, det var vi hade ju samma sommarställe. Och så var det då en dag så hade hon fått ett korrektur ifrån Wahlström som så skulle hon läsa det. Och hon tyckte väl, hon var ju sällskapsmänniska, så hon tyckte inte kul att sitta och läsa det där korrekturet själv. Utan hon sa, är det någon som vill höra när vi läser korrektur? Ja, sa vi. Vi vill höra. Och så satte vi oss ute på verandan då. Det var speciellt bara min pappa och jag. Det var ju väl några till också då. Och så skulle Esther börja läsa. Och så sa pappa, vänta, får jag lov att ta upp det på band? Ja, visst sa jag. Vänta, jag ska bara hämta bandspelaren. Och så hämtade pappa en sån kassettbandspelare man hade då ju. Och så spelade pappa in alltihop. Och det är då man hör då liksom när hon läser och hon skrockar lite när det är någonting. Och säger, nej, men uff, nej, vad har du gjort här nu? Och det här är ju fel, så får man inte skriva. Vi tillbringade ju så mycket tid tillsammans på somrarna. Så att hon är ju mycket mer än en faster för mig. Hon är en väldigt nära vän också. Ja, hon var väldigt allmänbildad. Hon nyfiken på allting. Både inom musik, hon sjöng ju väldigt vackert själv och spelade piano. Och även inom då, geografi, historia. Och det ser man ju exempel på i hennes böcker. Då, att hon har lite sådana små inpusslad kunskap som hon har sagt någon gång. Och naturligtvis litteratur. Fröding och Taube var ju stora förebilder för henne.
Hon visste ju knappt vad en länk var då, men det var något, jag vet inte, så vill du bli en av oss eller någonting?
Ja!
Och jag knäppte till och sen så var jag tvungen att jobba vidare och sen gick det några veckor och så fick man ett jättefint tjockt kuvert, Sällskapet för Esther Ringner med gulmåra på det sånt emblem liksom. Man bara känner jag hemma. Och sen skulle det vara en träff just här i Malmö.
Jag heter Lotta Malmstedt. Jag fick en Lotta-bok för att jag heter Lotta, tror jag. Och jag var nog lite för liten egentligen för att, när jag fick den. Men det var också en sån här stor bok, liksom, ungdomsbok. Så jag var väldigt mallig över den. Och jag försökte börja läsa den många gånger utan att liksom riktigt förstå. Jag var nog lite för liten, 7-8 kanske. För jag kunde läsa, men jag kunde inte riktigt förstå sammanhang så där. Men jag var väldigt glad för den. Och sen fick jag fler och fler Lotta-böcker. Och jag tror det var för att jag hette Lotta.
Och sen så studerade du journalistik. Och i ett av dina första uppdrag så ja, återuppväckte du det här.
Det var på utbildningen. Så var uppdraget att man skulle göra ett reportage. Om, gärna om en person. Och det måste vara någonting man var väldigt nyfiken på. Och det blev så här, ah, vad ska man välja? Är jag ens nyfiken på någonting? Och på något vis började jag tänka, ja men Mary Wijk.
När jag var 20-årsåldern efter, ja, efter studenten och det här när jag hade levt med Lotta. Så ja, då tappade jag Lotta helt. De låg kvar hemma, jag tog inte med dem när jag flyttade hemifrån och sådär. Och sen när jag fick mitt första barn 1987 och ligger på BB då, och så kommer en av mina äldsta kompisar och hälsar på. Då har hon med sig en Lotta-bok. Visst är det konstigt, Lotta. Och den är nyskriven. Och så sa hon, ja, du gillade ju Lotta-böckerna när vi var små. Det är inte det väl lagom att läsa nu när du har fått barn. Man inte orkar läsa så mycket. Och jag liksom bara, den är ju skriven nu. Hon skriver fortfarande. Alltså det var verkligen så här.
Kajsa Svärdén. Stämningen i böckerna, känslan som man bär med sig. Att man har den här Lotta-känslan inom sig. Och att det är en slags trygghet med Lotta-böckerna. Att man kan alltid återvända till Lottas värld. Och allt man har gemensamt med henne. Och den här lite nostalgiska känslan som finns i böckerna. 50-tal och 60-tal. Och den värld som fanns då. Som känns väldigt lugn och trygg och mysig. Och väldigt rolig.
Jag heter Gunilla Hultgren. Jag fick min första bok när jag fyllde 11 år. Och det var en väninna till min mamma som brukade ge oss böcker i present när vi fyllde år. Och då började hon med att ge mig den andra Lotta-boken som heter Jag ser Lotta. Och jag fastnade för den med en gång, så jag började tjata på min mamma för jag ville ha den första boken för att kunna hänga med. Och sen när jag väl hade tjatat tillräckligt länge så fick jag den. Och sen så fyllde jag på själv med mina veckopengar. Gick och köpte när det kom nya Lotta-böcker. Så nu har jag hela samlingen. Och sen så har jag då en dotter som är 17 år. Som nu också börjat intressera sig för Lotta-böckerna. Som har börjat läsa dem också. Så jag hoppas hon kanske tar över dem så småningom. Om jag vill lämna dem ifrån mig, det vet jag inte nu.
När mina äldsta flickor var små, då gavs det fortfarande ut böcker. Jag kommer ihåg att jag gick, om det nu var Tempo och Läns eller vad det var, tittade. Och det kom inte en ny Lotta-bok. Måste man köpa den?
Men jag visste ju inte att det kom nya Lotta-böcker. För jag hade ju helt tappat det. Så det var ju verkligen.
Men sen när de slutade komma. Då slutade jag läsa dem också.
Jag heter Eva Nerot. Jag skrev ett brev 1987. När min dåvarande man var väldigt sjuk. Han var döende. Och jag läste faktiskt Kvirr och Hoppsan för honom som tröst. Han tyckte om att höra det. Mitt i den sorgen som vi var i då. Våra två flickor var små. De var väldigt små då. 3 och 5 år knappt. Och det var i samband med det som jag skrev brevet till Ester. Och frågade lite undringar så där som man har när man har läst hennes böcker. Och hon skickade ett svarsbrev. Och svarade väldigt rart och trevligt på mina frågor. Och det var underbart att få det. Och det har jag sparat sedan dess.
Det finns ju ett
sånghäfte.
Ja,
det finns ett
sånghäfte. Det finns väl flera sånghäften.
Ja, vi brukar göra sånghäften till våra.
Gamla Nordfarn har vi aldrig lyckats med.
Nej, det vill komma av oss någonstans där. Det är en parti som är så svårt.
Men hur gick den här och jag ska lova dig? Nu får inte
vara färdig. Det är en. Nej, jag kan inte värsa, jag kan bara refrängen.
Och jag ska lova dig och lova dig och lova dig att om du bara vill.
Ja, jag ska lova dig och lova dig och lova dig att om du bara vill. Så ska jag följa dig och följa dig, jag följa dig så länge du finns till. vill. Ja, jag ska lova dig, jag lovar dig, jag lovar dig att om du bara vill så ska jag älska dig och älska dig, ja, älska dig så länge du finns till. Jag tror min dröm om dig blir sann. Jag tror vi snart ska få varann. För i min dröm så har jag sett att du och jag...
Till tonerna av Sten Nilsson lämnar jag Marianne Ringner, Kajsa Svärdén, Lotta Malmstedt, Eva Neroth och Gunilla Hultgren för att åka till Stockholm där jag har prickat in en träff med bibliotekarien och barnboksförfattaren Anna Dunér. Anna jobbar på ett bibliotek i Täby och där har hon tagit initiativ till en Ester Ringner Lundgren-utställning. I flera montrar breder Lotta-relaterat material ut sig. Här finns böcker på olika språk. Här finns notbladen till Chopins regndroppspreludium, förstås komplett med ett trasigt pärlhalsband. Här finns gammaldags skolbetyg och tygnäsdukar med ett sånt här prydligt P broderat i hörnet. P för Lottas stora kärlek, Paul. Men här finns också foton av och infotexter om Ester Ringner Lundgren och hennes författarskap. Ett författarskap som Anna Dunér har god koll på.
Som bibliotekarie vet jag ju till exempel att alla bibliotek inte har köpt in kanske någon Wahlströms bok förr i tiden. Nu ger Wahlströms ut mycket bredare. Nu är det inga problem. Nu diskuteras inte den frågan överhuvudtaget. Men jag kan väl någonstans kräva känna någon sorts förståelse för det också, att man med begränsad budget köpte in det man ansåg var högst kvalitet på böckerna, på litteraturen, och att man kunde resonera också som att Wahlströms böckerna, det är ju en fördel att de är så billiga att ungdomarna har råd att köpa dem själva, och då är det viktigare att vi köper de dyrare böckerna. Men samtidigt, varför, ja, nu tycker man i alla fall, ska vi bara strunta i vad våra besökare, vad våra låntagare och läsare tycker? Är det här älskade böcker som de vill läsa? Idag känns det väldigt fjärran att man inte skulle ta in dem då. Nu är det mycket mer tankar på att få barn och ungdomar att läsa överhuvudtaget. Och roliga omtyckta böcker var bra. Och ger någon ett inköpsförslag så brukar vi gå på det. Så att den där lite besservissare tanken har vi nog inte riktigt så inom biblioteken längre.
Kommer du ihåg om du själv lånade dem på bibliotek när du läste dem som barn, eller köpte du dem?
Jag blev välförsedd med böcker hemma, så att det var nog mamma som köpte och såg till att jag fick hela serien komplett så småningom. Delvis i hennes eget intresse också. Och jag har kvar dem allihop och de står framme i vardagsrummet bland vuxenböcker och en del andra barn- och ungdomsböcker också. Men de tar lite plats onekligen. Min man tittar lite snett på dem ibland. Men det är vackra röda ryggar.
Men sen blev du bibliotekarie och men du studerade litteratur. Och i samband med det så fanns den där baktanken om att Lottaböckerna kanske kunde vara någonting att intressera sig för så där rent studiemässigt?
Jo, man ska ju skriva en C-uppsats, vad det nu kan heta idag, trebetygsuppsats tror jag det hette före min tid. Och jag var lite inne på att skriva om Lottaböckerna eftersom jag hade tyckt så mycket om dem och de betytt mycket för mig. Det skulle vara roligt att fördjupa sig i det och just fråga sig vad är det som gör att de är så populära och omtyckta. Jag minns väl inte exakt hur jag gick tillväga, men jag vet att jag i alla fall skrev ett brev till Ester Ringner Lundgren. Det var det andra brevet jag skrivit till henne. För skrev jag ett beundrarbrev när jag var kanske i 14-årsåldern. Och sen som 20-åring skrev jag det här brevet där jag frågade om det redan fanns någon sån uppsats om henne. Eller om det var ett fält som var öppet för mig att ta tag i. Och hon svarade båda gångerna med handskrivna, eller ja, maskinskrivna, men väldigt trevliga personliga brev på två sidor. Som betydde mycket dem också. Och i det här andra brevet så berättade hon en hel del om hur universiteten, litteraturvetenskapliga institutionerna såg på hennes böcker. Jag kanske kan citera lite där. Så Ester Ringner Lundgren skrev då 1987. Du tycker om Lotta och har tänkt skriva om henne, säger du. Men det finns en uppsats förut. Det var en flicka som för åratal sedan skrev till mig och bad om uppgifter. För hon skulle skriva en uppsats. Sedan hörde jag ingenting mer. Till slut ringde jag till Vivi Edström och frågade. Hon var ju professor i barnlitteratur på Stockholms universitet. Hon sa då att flickan så fort hon fått sin uppsats godkänd reste utomlands. Mer visste hon inte. Jag fick aldrig se uppsatsen alltså, men antar att hon skrivit en del kritiska saker eftersom den blev godkänd. Det är lite sorgsnord från en författare som visar att hon var väl medveten om hur litteraturetablissemanget såg på hennes böcker. Även om hon sen skriver också att alla läsarbrev och all uppskattning hon fick från sina läsare uppvägde det mer än nog. Men hon fortsätter lite här om en bok om ungdomsböcker som Viv Edström skrivit. Och då skrev hon lite sorgset här att Viv Edström har i sin bok om ungdomsböcker skrivit så nedsättande om mig att jag ringde upp henne. Frågade om hon läst någon enda av mina Lottaböcker och mycket svävande sa hon att hon läst någon. Kanske hade hon bara bläddrat i den, vad vet jag. I Uppsala är det lika illa. Där har en oerhört trevlig flicka skrivit en uppsats om mig och mina Lottaböcker. Fick skriva om den, blev ändå inte godkänd. Hon skulle ha kommit med mer kritik och det ansåg hon inte att hon kunde. Hon älskade böckerna nämligen, hade gjort det sedan hon var tonåring. För mig verkade det som om jag varit ute i fel tid. Först var det inte något fel på Lotta, men så kom trenden där det krävde samhällsproblem, olyckliga hemförhållanden och liknande. Och då rockade Lotta ut i blåsväder. Inte hos sina läsare, de skrev alltid att de älskade Lotta. Men bibliotekarier var inte av samma mening. Glada, roliga böcker med trevligt familjeliv kunde ju inte vara värdefulla. Det skulle vara tungt allvar för hela slanten, kan man förmoda. Och det kan man ju tänka sig att det inte var så lätt på 70-talet att nå positiv kritik med de här böckerna. Som är trevliga, men inte så komplexa och framförallt inte tunga och svarta. Och ingen diskbänksrealism eller inga sociala problem där.
Nu är ju trenden lite en annan. Man vill verkligen inte gå in på. Eller ville du ännu haka på det här?
Det här med
absolut.
Gäller,
ja, vänta. Ja. Ja.
Jag tänkte, det här är ju inte ett problem bara på 70-talet heller, utan sedan en ganska lång tid så har vi haft väldigt mycket, väldigt dystra samhällskritiska, men framförallt med sociala problem och mörkt realistiska ungdomsböcker, åtminstone i Sverige. Jag vet inte så mycket utanför. Man har pratat om en idyllfobi, dystopierna är jättepopulära. Och sen att alla ungdomar, eller som ganska många ungdomar, inte kanske läser ungdomsböcker, utan att det är ganska mycket vuxna som läser ungdomsböckerna. Har de blivit för hemska, för svarta? Och varför kan det inte finnas både och? Här, mitt bibliotek, så kom några från högstadieskolan en dag och frågade efter roliga böcker för deras ålder. Och vi fick ett ganska drygt jobb med att faktiskt plocka fram några och göra en liten utställning. Det hade varit enormt mycket lättare att ta fram dystra dystopier eller tunga böcker. Det är ont om de roliga. Och alldeles nyss såg en engelsk författare som skrev en artikel på nätet där hon försvarar rätten att få skriva roliga ungdomsböcker och att de också måste finnas och inte automatiskt behöver ha lägre kvalitet för att de är roliga eller lättsamma.
Innan jag lämnar biblioteket i Täby så tar jag ännu en titt på musikmontern där det står en gammal transistorradio i retrostil och ett skivkonvolut. Ett konvolut med den låt som har ekat i mitt huvud ända sedan jag lämnade sällskapet i Malmö.
Jag tänker varje stund på dig, att du ska komma snart till mig, att du ska säga att det kan bli du och jag, du och jag, du och jag, du och jag. Ja, jag ska lova dig och lova dig, jag lova dig att om du bara vill så ska...
Ja, jag och Anna Dunér och hela sällskapet för Ester Ringnér Lundgren kan säkert lova att vi ska älska Lotta för evigt. Men jag är ändå lite orolig för hennes framtid. Hur ser man på flickboken som forskningsområde idag? Har det blivit bättre? Och vad ska de stackars barn som växer upp idag läsa istället? Väl hemma igen ber jag litteraturforskaren Maria Österlund svara på mina frågor. Hon tar emot mig i sitt rum på Åbo Akademi.
Jag skulle säga att idag så ser vi kanske inte så hemskt många enskilda flickboksstudier. Enstaka finns det. Men trenden är mera idag att man har börjat titta till exempel på hela 1900-talet. Och då frångår man det här att man tidigare sa att ungdomsboken eller ungdomsromanen föddes kring 1960. Och så tittar man i början av 1900-talet, hur berättar man om unga då och integrerar både pojkboken och flickboken i så här längre bågar där man tittar på till exempel på hur urbanitet skildras, hur folkhemmet skildras och byggs upp och så här, så att jag ser mera integrerade studier faktiskt. Den andra integrationen som har skett i forskningen är att man tittar på kvinnliga författare. Hur har de haft möjlighet att vara verksamma? Jo, de har ofta blivit barnbokskritiker och de har skrivit flickböcker. Där har vi till exempel Lena Kåreland eller Maria Andersson som har gjort sådana studier där man tittar på kvinnliga författarskap överlag och då identifierar de här arenorna som ansågs som ofarliga. Att kvinnorna, ni kan skriva flickböcker, det är ju liksom ändå ingen som bryr sig om den genren. Så då fanns det en möjlighet för kvinnor att vara verksamma inom de här genrerna. Så sån typ av forskning finns det.
Vad skulle du säga att idag har ersatt den typ av litteratur som Lotta-serien till exempel då representerar?
No, det finns ju alla möjliga av de här långserie böckerna, Sweet Valley High och så vidare, så att den typen av böcker. Och för yngre läsare är det ju förstås mera sådana här deckarböcker som Lasse-Maja-böckerna och så vidare. Det finns en mängd olika serier. Det är viktigt för barns läsutveckling att det finns serieböcker. Det är väldigt vanligt att barn vill ha mera av samma. Och det är inte så konstigt, utan det handlar om att knäcka koden och att på något sätt få som läsare känna att här behärskar jag det här, vad som berättas. Jag förstår det här mönstret i berättelsen och därför vill man läsa flera av samma. Sen kommer man ur det där och andra stannar kvar i det, eller så kanske man alternerar mellan det där. Så vuxnas deckarläsare eller vuxnas chicklit läsande är ju lite samma. Att man vet ju vad man får, men det är skön avkoppling.
No, om man tänker idag på Lottaböckerna till exempel, vad tror du att... No, det är svårt att sätta fingret på vad det är som har gjort att just specifikt den serien har varit så utsatt. Men jag funderar på det här att genusperspektiv, är det någonting som man har stört sig på specifikt i den?
Du tänker att hon inte liksom tillräckligt normbrytande. Är Lotta för hetero? Ja, det kan nog hända att det är det att när man börjar forska till exempel i den här om flickor för flickor som var den första större studien av svenska flickböcker, så var det ju just den här revolterande flickan som man ville hitta, den här emanciperade, hon som kör motorcykel, som går med snickarbyxor, pojkflickan helt enkelt. Så kanske det har betytt att man därför liksom har förbisett den här Lotta-flickan, som sen ändå väldigt många vanliga flickor kände igen sig i och sympatisera med.
Det är ju lite spännande så här begreppsmässigt också, att en flicka är riktigt bra då när hon blir en pojkflicka, när hon liksom lånar drag från den världen. Det är inte helt okej att vara liksom flickflickan.
Precis, och det här är liksom ett mönster som vi ser att man tampas med i alla kategorier av barnbok ännu idag, att liksom hur skildra en komplex flickkaraktär utan att göra henne för pojkaktig. Då har vi numera de här girleska varianterna som kombinerar traditionellt rosa flickskap och det flickiga. Det är mycket smink, det är mycket paljetter, det är mycket ballettklänningar och så vidare. Men det finns också i kombination med styrka och farlighet och så vidare. Det är ett experiment som man är inne i just nu och testar att hur går det om man gör så här?
Nu tappar jag takten, för nu börjar jag lyssna på nu har jag satt, vad var det nu? Ja, jo, för det var det jag tänkte på här, att när det gäller Lottaböckerna, ni har nu talat med de här inbitna fansen.
Precis.
Så ett begrepp som ofta återkommer som en orsak till varför man har tyckt om dem har haft att göra med någon slags trygghetsaspekt. Mm. Det har varit en sån här trygg värld som man har kunnat gå in i och som har varit just ett avbrott i vardagen och ändå inte varit riktigt vardagsflykt heller, för att hon lever ett ganska vanligt liv, den här Lotta-gestalten. Men när du ser på ungdomsböcker idag, vilken roll spelar trygghetsaspekten då?
Idag kan man nog säga att vara ung flicka i en ungdomsroman idag, så det är nog väldigt, väldigt utsatt och otryggt. Vi ser fortfarande en mängd skildringar av flickrummen som någon slags laboratorier, lite i Monica Fagerholms anda av att där kan hända allt möjligt. Där finns spelet med smink, där finns samspelet mellan flickkaraktärer som ofta står varandra så pass nära att de har lesbiska relationer, att det finns en här glidning mellan vänskap och sexuella relationer. Och samtidigt så finns det väldigt mycket utsatthet och sexuella trakasserier, hatbrott mot flickor. Så att ganska otryggt. Men samtidigt är de här flickorna skildrade på ett väldigt visionärt sätt. De är som diva-variationer, att det är den här styrkan, det är konstnärsdrömmarna och det är liksom en slags revoltlusta, en revoltpotential i de här skildringarna. Så de är ganska sammansatta på det sättet. Helt klart så kommenterar de ju flickors situation i samhället idag. Men samtidigt så ser man också en slags utmattning när det gäller det här att de ska vara så starka och de ska vara så emanciperade och uttalade. Att det finns enstaka böcker som just söker sig till det här vardagsvanliga och trygga och nedtonade. Att man medvetet har liksom att man väljer en pastellrosa klädsel eller att man klär sig i beige. Och då finns det skildringar till exempel i Anna-Karin Gunnarssons roman som heter Utan titel. Den har inte ens fått en titel, det är så utslätat. Och där klär sig den här flickprotagonisten gärna i blek, gula jumprar från hennes och Maurits. Och pappan som är mera sådär punkare och radikal, han suckar och han klagar. Att varför har du blivit så vanlig? För det är liksom det värsta man kan vara idag, att vara vanlig. Så nu börjar det vara så att revolten är att hylla och uppvärdera den här vanligheten.
Kan man faktiskt se vanligheten som den nya revolten? Det låter som en intressant tanke. Och det finns många trådar som är intressanta. I förra årets årskrift för sällskapet så skriver Per Johansson, medlem nummer 535, att han hittar Lotta vid 56 års ålder och att han har valt att läsa böckerna mot bakgrund av sin kunskap i socialantropologi och genusvetenskap. Och redan 1999 skrev litteraturvetaren Charlotta Ödman en uppsats där hon påvisar att de här utskällda Lotta-böckerna de facto är fyllda av aktivitet, yrkessträvanden och positiv gemenskap kvinnor emellan. Så jag tänker avsluta med min personliga kvinnliga gemenskap och träffa min väninna Eija Bergelin och hennes 15-åriga dotter Johanna. Förstår hon sig på de böcker som jag och hennes mamma vägrar att överge?
Nej, jag kommer ihåg när du började läsa Lotta-böcker och varför.
Jag började nog läsa på högstadiet, men jag måste ha läst dem nog tidigare också. Men att de blev riktigt, så man blev hooked egentligen på dem, så det var först när man var över 20. Och då började man ju samla på dem också samtidigt.
Nej, Lotta som typ, identifierade du dig med henne eller hur funkar det för din del?
Nej, nog inte med Lotta. Kanske nog i så fall med Gigi.
Jag väntar på att du skulle säga det så att vi kan liksom ha den här fördelningen.
Det är bra det. Ja, du får nog bistå med Lotta.
Jag tänkte på det nu när vi skulle göra det här, så tänkte jag att det blev just det här att jag blev liksom journalist och du blev doktor som Gigi, fast då inte läkare doktor utan doktor i kemi. Så att, jag menar, det ligger ju ganska nära.
Sant. Och sen kom jag just på helt i misstag att nu har ju min dotter namnet Charlotta också, fast det inte används.
Och dottern, du läser också Lotta-böcker. Hur kommer det sig? Tyckte du om dem eller var det så där för att mamma sa så måste du läsa dem?
Först var det nog lite så där att ja, att vad ska det här nu också vara? Men sen så var de intressanta och roliga. Så sen var det nog helt frivilligt som jag fortsatte läsa dem.
Vad är det som gör att de är roliga och att man orkar läsa dem?
Det händer jättemycket där. Fast de är så där vardagliga och stor del av det skulle egentligen kunna hända. Så är det inte så där helt trist att det är ungefär att Lotta vaknar på morgonen, hon går till skolan, hon kommer hem, far och sover och så fortsätter det varje dag. Utan det händer liksom hela tiden någonting nytt. Och fast det skulle hända sådana lite, vad ska man säga, inte så bra saker, så det är ju ändå ett lyckligt slut alltid.
Men det här är inte, du läser ganska mycket och det är ju inte så där speciellt glada böcker du läser annars.
Nej, jag läser mest en dystopi, men ibland är det bra att läsa något positivare. som just Lotta-böcker.
Hur är den här kärleksrelationen till Paul som vissa har hängt upp sig på att det är väldigt störande, större än dig?
Nej, det är ju normalt i tonåren att man tänker på sånt. Det är liksom bara en del av hennes tankar som alla äldre borde förstå, att de har ju själv haft samma tankar när de var små. Det är ju helt normalt, och inte har de så stor del ändå av den där handlingen, så ja.
Nu var jag inne på det där med att böckerna inte bara handlar om den här kärleken till Paula, att de så småningom ska gifta sig, utan det är ju faktiskt också handlar om att hon ska försöka hitta sin identitet och vad hon vill börja göra.
Hemskt mycket går ju egentligen ut på det, att hon ser sig själv att hon vill bli journalist. Och det är nog egentligen mer än den där drivande grejen där, plus att viktiga saken i den där boken är ju den här vänskapen mellan Gigi och Lotta. Och den vänskapen fortsätter ju hela vägen. No, det är ju ganska många böcker det är frågan om, så det är klart att det finns många olika sidospår och allting. Men om man tänker att det är ju egentligen en lång beskrivning av en persons liv och alla funderingar som det hör till när man växer upp och ska bestämma sig för vad man vill göra på riktigt.
Eja Bergelin och hennes 15-åriga dotter Johanna säger att de kommer att läsa om sina böcker. Och det lär ju även jag göra. För några nya blir det ju inte. Ester Ringner Lundgren dog 1993, 2 år efter att den sista Lotta-boken hade utkommit. Och eftersom jag inledde programmet med den låt som representerar Sverige i Eurovisionen samma år som den första boken utkom, så ska jag avsluta med den låt som var aktuell då den sista boken kom. Artisten i fråga var tonåring när hon slog igenom. Och även om hon under 3 decennier har älskats av publiken, så har musiketablissemanget aldrig gillat henne. Hon har liksom varit alldeles för glad och lättsam för att bli tagen på allvar. Låter det bekant?
Ni lyssnade till Alla tiders Lotta, ett program om flickboken som gömdes men aldrig glömdes. För ljudarbetet stod Joakim Kosk och redaktör var Silja Salgren Fortstad.